Kära vänner, det är tisdag, veckans bästa dag enligt ganska många nu för tiden. Och jag sitter här, Kai Korke, jag har tillsammans med Ted Forsström. Hej,
hej
Ted.
Hej, hej.
Ja, du ser oskäggig ut. Vilket gör mig, på ett sätt, vet du, att man dels är orolig för sin vän, att hur mår du nu riktigt? För du ser ut att lida, men samtidigt så är det en triumf för mig som aldrig har haft skägg.
Ja, det är ju jobbigt. Jag är ju mitt i en process för tillfället.
En skäggkorrigeringsprocess.
Ja, skäggbyte. Nej, men alltså det är ju inte, jag tycker ju inte om att vara i den här processen. Ingen tycker ju om att jag är i den här processen.
Men vi som är utan skägg, så att du får lite, nu då, se så här naken ut som
ja,
vi gör hela tiden.
Men det är kanske först det. Men sen så kommer du också att börja tycka synd om mig och tycka att det inte passar. Jag håller ju på och ska ta bort mitt skägg. Jag gör det i lager för tillfället för att minimera chocken för alla inblandade. Eftersom i vår show så kommer jag att behöva vara helt renrakad på grund av diverse löskäggs problem. Och nu har jag rakat bort nästan allt. Jag är inte liksom helt så här renrakad, men att jag är väldigt obekväm.
Jag har inte sett dig så där naken i facet på många år, kan jag
Nej,
säga.
Alltså det, jag tror faktiskt att det är kanske för 5 år sedan när vi gjorde vår första show.
Jag började tänka att var inte så här, nu måste jag säga att jag är ju inte expert på vikingatiden, men var inte så att när man ville riktigt håna en annan krigare så då klippte man skägget av honom?
Ja.
Offentligt.
Ja, men för att skägget symboliserar ju på något sätt att vara en viking och allt vad det innebär. Att dricka mjöd, vara en man.
Bränna byar.
Ha heterosexuellt sex. Och plundra. Och om man tog bort skägget så då försvann det där. Då blev man inte en liten pojke. Som inte gjorde någonting sånt.
Där jag bor i Perhäll så hade ju nu under några år varit väldigt nästan mera regel än undantag att man har skägg.
Okay, jag
och att man har långa skägg.
Jag trodde att ni hade haft problem med vikingar där.
No, det är ju just det att de som bor där och har skägg så är ju inte väldigt plundringsbenägna om man säger
Nej.
Så. De är nästan motsatsen såna här gröna fredsälskare som aldrig skulle dricka öl om det inte är en sån här IPA och som aldrig skulle ha heterosexuellt sex om inte man måste föröka sig och så vidare. Så att skäggkulturen har ju på något vis skiftat nu.
Mm. Men vi har ju pratat en hel del om skägg den här senaste tiden också när du ju då har haft långt skägg.
Eller hur?
För att vi har ju olika karaktärer då och Kai har ju skrivit in i manus att Kai Korke har kommit in med långt skägg och så börjar ju de flesta sketcherna. Bara så du ska få ha långt skägg.
Ja, för er som ni då inte vet så jag och Ted befinner oss för tillfälle i Vasa där vi repeterar en föreställning som vi själva har skrivit. Och det är helt sant att jag har skrivit in många skäggiga karaktärer till mig själv. Men nu har ju den här löskäggsteknologin har ju blivit...
Alltså den har utvecklats otroligt mycket.
Alltså den borde ju få en Nobelpris.
Ja.
Och nu har det beställts specialskägg från
Higgs
Tyskland.
Higgs boson-skägg har jag beställt.
Mm. Sådana som man länge hoppades att skulle existera.
Nej, men det är ju äkta skägg. Alltså äkta hår i våra skäggprodukter som vi har tillgång till nu.
Och det ser så otroligt äkta ut. Och jag klär så otroligt bra i skägg.
Mm.
Det är som att när jag tar på mig ett lösskägg så blir alla i rummet blir helt så här... till sig och upphetsade och ivriga och jag är så här att det är så orättvist att jag som så uppenbart klär i skägg inte föddes med skägg.
Men jag tror ju att det har någon sorts evolutionär effekt där också, kanske också därför som du är homosexuell, alltså för att du just beskrev ju att hur rummet förvandlas till en ormgrop när Kai Korke har fått skägg och det skulle helt enkelt inte gå. Alltså skulle du ha de generna så du skulle få långt skägg så skulle alla vilja ha sex med dig. Och skulle du dessutom vara heterosexuell så skulle det bli liksom för många barn, tror jag. Att det är rent evolutionärt så sa Gud att Kai så han måste vara utan skägg och han måste vara gay. För att annars blir det inte något.
Men vad är det för Pandoras ask vi öppnar nu när vi ska släppa in 280 människor per kväll för att se mig i skägg? Dessutom lättklädd i vissa scener.
Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad det ska leda till. Ennesi boen burmo bulto sara botling som tala sit så popna popcorn så vi popnu dena popcorn så vi lys på tätt och kaj. På tal om skägg så läste jag ganska mycket om myror och bin den senaste tiden.
Hittade du en koloni när du rakade dig?
Nej, men det skulle vara otippat. Och lite sådär att jag inte riktigt vet vad jag skulle ha gjort då i så fall. För jag skulle inte vilja störa den här min kindmyrkoloni. Alltså jag skulle nog måste på något sätt överväga då att om jag rubbar faktiskt deras ekosystem med att ta bort skägget, alltså deras atmosfär.
Jag läste ju apropå det här med skäggiga män i Perhäll. Så där var det ju vanligt med mikrobryggerier också, eller där är det vanligt med mikrobryggerier. Mm. Och det var ju...
Ska du prata om det där att man ska göra öl av skäggna?
Exakt.
Ja, men det där är så utpratat, Kai. Det har liksom, det finns inget ämne någonstans i internetvärlden eller nyheterna som man har pratat lika mycket om som att göra öl av skägg.
Ja, men jag skulle redan ha sagt det jag skulle säga om du inte skulle ha insinuerat att det som jag skulle säga redan var tråkigt.
Ja.
Så det tog det längre ändå det här, okay. Innan vi nu då är över.
Yes.
Det att man alltså gjorde öl baserat på gäst som man hade odlat i sitt eget skägg.
Ja. Yes.
Men alltså myrkolonin i ditt skägg, det var inte det du hade studerat.
Det var inte det jag hade studerat, utan att det fanns inte alls, utan att det var på något sätt du som skojade till det. Så att det blev så. Utan jag läste lite om myror och bin för att jag höll på att leta upp. Jag tittade på videorna av pollinering på nätet. Helt enkelt i slow motion.
Vill du berätta mer om orsakerna?
Nej, jag vill inte gå in på det. Nej. Och då läste jag, alltså det är ju väldigt spännande tycker jag med hur de bygger upp sina kolonier. Och myror och bin är ganska likadana sådär, att de har drottningar och de har drönare och sådär.
Arbetsbin är väl typ 50%, så är det en drottning. Och så är det resten drönare.
Alltså det är ju, allt är liksom som uppbyggt. Och om någonting rubbas så skiter sig allt. Med myrorna till exempel. Så att om den här drottningen dör, så då dör hela kolonin. För att allt är liksom uppbyggt kring att det ska hela tiden komma nya myror ur den här drottningen. Och när de slutar komma, så då blir liksom hela kolonin blir ju bara äldre och äldre, och de bara gör samma saker om och om igen, men det kommer inga nya myror som tar över och som börjar göra de här unga uppgifterna, och så skiter det sig.
Visst är den här alien-mytologin lite alltså hur aliens förökar sig, så är väl baserat just på något sorts geting eller
myror-koloni. Alltså myror så sätter ju inte in sina ägg i människokroppar, och så äter de inte sig ut ur en människa.
Men om vi bortser från den saken heller. Så
har de kanske vissa myror samma färg som aliens.
Ja, men tänk om människan skulle föröka sig på det här sättet också. Det skulle finnas en drottning som skulle vara då i Revellcenter här i Vasa.
Ja.
Och så ska man då passa upp henne och liksom byta hennes lakan och ge henne mat. Och så är hon jätte så här stingslig.
Hon skulle vara som en enorm bloggdrottning. Ligger bara där och bloggar, för hon är så tjock, hon kan inte göra något annat, hon kan inte röra sig.
Och så vet vi att om hon nu då liksom blir förkyld, så då är vi som fakta, då dör Vasa stad ut.
Exakt.
Och sen så måste vi bara liksom fara på dem med vårt och bara hoppas på det bästa.
Ja, men så skulle det vara. Man skulle ha lite andra, inte vet jag, prioriteringar då. Men jag ska nu flytta över fokus från myror till bin. För att gick så igång på det här med de här olika grejerna som man kan göra när man är ett bi. Alltså att man kan då vara det ena biet och som passar upp drottningen och det andra biet då som kanske målar väggarna med honung. De gör ju nästan allt med honung. De är otroligt skickliga på honung. De är som här som gör drejar på Åland. Alltså de gör så otroliga saker, alltså med den där leran som finns där.
Ja, men de har ju inte så mycket annat heller.
Nej, men det är ju också lite som Åland. Åland är ju lite som Finlands bikoloni. Bra på fotboll.
Och chips.
Ja. Det var det jag skulle komma till, att jag läste sen att lite beroende på, alltså det är ju klart att man föds ju till olika saker också, att man föds ju till drottning och sådär när man är ett bi, och då är man det. Men att vissa av de här jobben så är också utgående från vilken ålder man har. Och generellt sett så finns det liksom bin, det finns ju många olika arter av bin, också arter av myror. Men att bin har, utgående från ens ålder, så gör man vissa uppgifter.
Men lite så är det väl nog i det mänskliga samhället också?
Ja.
Att inte det är någon gång någon ung människa som blir president till exempel?
Nej, för att det kräver erfarenhet och sådär, ja. Och vishet.
Och inte har vi ju heller 19-åriga kirurger inte. Utan man måste utbilda sig tills man är typ 35 eller någonting.
Exakt. Men bin har ju inte liksom utbildning på det sättet.
Nej, men om du sa arbetsuppgifter, att det finns vissa arbetsuppgifter som kräver ålder och kunskap och erfarenhet.
Ja, och det jag skulle komma till var att enligt Bina så är funkar logiken så att det farligaste jobbet, och nu tänker vi då att det farligaste jobbet är liksom det jobb med högst mortalitet, alltså det jobb där man är mest benägen att dö, det är farligast. Så det ska de som är äldst jobba med, för då gör det minst skada när de dör. Och det här tycker jag på något sätt är fascinerande. Och börja fundera att hur skulle det vara om också det skulle vara så för vi människor? Alltså att det farligaste jobbet som skulle göras av de äldsta människorna.
Men nu börjar jag genast tänka på den här eutanasidebatten som nu Stefan Wallin var och rörde upp igen. Mm. Skulle det vara ett alternativ att när man blir riktigt gammal, så om man då upphäver att nej, men nu har jag som inte så mycket mer att göra.
Ja.
Nu skulle jag kunna som ändå göra något samhällsnyttigt men livsfarligt. Och sen om jag dör så då är det så.
Ja, det tycker jag är jättebra. Så tycker jag att det borde vara.
Men det skulle förstås vara jättefrivilligt det här då.
Jo, förstås.
Men vi har inte egentligen så mycket farliga yrken. Eller det skulle vara någon brandman eller någonting kanske.
Någon brandman är väl farligt, men inte har väl den liksom, om man tänker på mortaliteten, så skulle jag gissa att det är väl någon form av militär, alltså stridspilot, stridshelikopterpilot.
Men vill vi ha 80-åringar som flyger såna här Hornets ovanför våra hus då?
No, alltså, jag vet inte. Alltså, på något sätt så ska man ju måste göra en sån riskkalkyl här. För att det är ju så oftast att sätter man åldringar och göra någonting så ökas ju också farligheten. Men det skulle vara intressanta krig nog om alla som slåss i kriget skulle vara 80+.
Ja, no,
det kan ju också hända till att det skulle leda till att man inte skulle kriga. För att de är så erfarna och så gamla så att de är bara så där att jag börjar inte springa över den här lindan med min höftprotes.
Jag tror faktiskt också att om det skulle vara 80-åringar som bestämmer om krigsstrategier och som sen ska strida också, så dels förstås att det kanske inte skulle vara så.
Alla strategier skulle vara så här att okej, vi måste utgå från att alla ska få ligga bekvämt.
Nej, men jag menar att i den åldern så har man väl också insett att det spelar ingen, alltså det är ingen point i att kriga.
Nej,
så då skulle det bli något krig.
Det är sant.
Så jag tycker att du var on to something här.
Det är ju faktiskt alltså det här, om vi ska utgå för tillbaka till den här eutanasidebatten och sådär, och gamla människor. Så det som ju faktiskt hände, som ju är otroligt, jag vet inte, häftigt jobb på ett sätt, men det är bara liksom överväldigande. Det var ju i Fukushima, så var det ju då otroligt mycket strålning. Och i något skede så var väl det också så att man skulle kunna lite förhindra att det inte skulle bli fullt så mycket strålning som det kommer att bli om man simmar under vattnet och trycker på några knappar. Men då får man alltså en otroligt kraftig dos strålning. Och då var det väldigt många.
Det här låter ju mer nu som någon sorts amerikansk film än ett verkligt kärle, för nu måste man ju kunna som styra sånt utan att simma in och trycka på.
Nej, men alltså det var väl rent fysiskt, alltså att de måste dra ut de här rören, alltså radioaktiva rören. Jag vet inte, jag är inte så insatt i hur kärnkraftverk funkar, men oberoende så var det alltså någonting som var jätte, det var livsfarligt att göra, och du kommer att få dö av strålning om du gör det, men det måste göras. Och det var det väldigt, väldigt många frivilliga gamla japanska män som tog på sig det här uppdraget, som alltså for dit
mot kaffebröd, att de fick liksom en kupong att köpa bulla.
Det fick de säkert också, men jag tycker bara att det är ju så otroligt mäktigt på något sätt det här, att de faktiskt alltså tänker på kommande generationer. Och att de är sådär att, att vi är gamla, vi har inte så många år kvar i livet, så att det spelar inte så stor roll om vi kommer att bli radioaktiva efter att vi gör det här. Och så gjorde de det. Och det är otroligt mäktigt. Och det här är sant faktiskt. Visst är det att bin också kan, att de har en sån här teknik att om kolonin blir attackerad av en geting, så har bina en teknik att de omringar den här getingen. Och så höjer de sin kroppstemperatur så högt så att de kokar den här getingen levande. Det är just något så här som den här bloggdrottningen ska säga att ni ska få göra.
Få koka det levande.
Men drottningen, hur ska vi göra? Vi har inte vatten.
Varm upp här själv. Tänk ens
ju ganska många likheter mellan mig och Florence Nightingale. Mm. Men kanske det mest påfallande är ju den här viljan att bota människor och göra folk friska. Att helt enkelt ta folk som har drabbats av villfarelser eller som utgör en fara för samhället och göra dem till samhällsdugliga medborgare.
Vad var det nu som Florence Nightingale gjorde? Hon uppfann väl inte någonting? Hon var väl bara jätteskicklig läkare?
Ja, det var hon väl. Hon tog väl sig an sådana här som inte annars skulle ha fått bra vård och så vidare.
Nej.
Och var väl en sorts urmoder till det moderna sjukhusväsendet på något sätt.
Nej, men då ser jag nog likheterna.
Ja, precis. Men jag har börjat simma nu. Börjat gå till simhallen här i Vasa.
Mm.
Och det är ganska skönt faktiskt, tycker jag. Jag är ju inte jättesnabb, så jag simmar i den här
barnbassängen.
Bassängen där de handikappade simmar. Men jag tycker det är ganska roligt ändå. Och,
vad gör du där i barnbassängen? Nej, jag är inte så snabb. Svart. Därför.
Jag tycker det är lite läskigt när vattnet far över knäna. Ja, men så efter att man har simmat så sitter man ju ofta i bastun.
Mm.
Och det här, och jag har bara insett att det är ju så vi ska få slut på den här kreationistiska galenskapen.
Nu hänger jag inte riktigt med.
Nej, men jag är ju uppväxt
bland... Bevisar du på något sätt evolutionen alltid när du är i bastun?
Eller hur? Jag är ju då uppväxt bland kreationister och utan att nu vilja vara respektlös mot
folks... Man får vara respektlös mot kreationister.
Mot folks övertygelse. Men de är ju väldigt förblindade.
Och, men det har ju fel i huvud.
På många sätt så, ja. Är det ju galenskap det som de Exakt. Häver ur sig. Och det här det går ju emot all forskning och allt sunt förnuft ofta.
Mm.
Men ändå är de envisa och framhärdar.
Mm.
Men ta dem till Vasa Simhals bastu.
Mm.
Sätt dem bredvid de här håriga framåtlutade kararna som sitter och betraktar sina egna tår.
Mm.
Och liksom, du märker ju att evolutionen har ägt rum. Att vi är ju bara några steg ifrån aporna.
Mm.
Då är de botade. Sen har jag också kommit på hur man ska bota trafiksyndare.
Men trafiksyndare?
Ja.
Ja, okej. Men ska vi först prata om det här bastun?
Ja, nej, alltså, men jag tyckte att det var en färdig idé.
Ja, men alltså det är bara liksom att man ska gå in i bastun och så är man sådär att nu är jag precis som en apo. Och nej. Så tänker man på att evolutionen nog funkar. Men för apor går ju inte i bastun.
De här tysta männen med plutande munnar, håriga ryggar som sitter och stumt betraktar sina fötter.
Mm.
Ja. Behöver du mera bevis för evolutionen?
Nej.
Din kreationist.
Det var nog precis. Det är bra sådär, Florence. Vad var det nu då? Trafiksyndare?
Ja. Jag bor ju i Vasa då och cyklar. Och man blir ju galen på vissa bilister när man cyklar.
Mm. Jag menar, man blir också galen på vissa cyklister i den här stan, för att här får man tydligen cykla på trottoaren.
Ja, jag försöker undvika cykla på trottoaren, för jag kan ju trafikreglerna, så jag cyklar ute i trafiken, ja. Som man ju ska göra.
Mm.
Men alltid har bilisterna inte så stor respekt för en.
Nej.
Så det här, och sen när man rör sig ute sent på nätterna, som jag gjorde nu i helgen, så alltså, det kan komma bilar i sån obeskrivligt löjligt hög fart. Mm. Att man inte som förstår hur de tänker. Man förstår inte liksom att de inte redan har då avlidit om de kör så här. Nu vet jag hur vi får folk att sakta ner.
Okej, okay, det är bara att man sätter de här bilisterna i bastun och så bara sitter de där på rad och så tänker man, nu har de inte syndat i trafiken ännu mer.
Nej. Alltså det här med att installera trafikkameror har ju varit rätt så effektivt, jag förstått. Men fortfarande kör ju folk som galningar.
Mm.
Så därför så ska vi resa minnesmärken efter fartsyndare.
Mm.
Eller vi ska ge dem en egen kamera eller en egen speedbump.
Jaha.
Speedbumps är ju det mest irriterande som finns.
Ja.
Även om man kör enligt hastigheten.
Ja.
För att man måste ju typ stanna för att ta sig över den.
Ja.
Och sen så förstörs fjädringssystemet alltid när man kör över en
speedbump. Ja, det är väldigt dyrt är det att de sätter det på vägarna.
Mm. Men vad då om det skulle finnas då en Ted Forsström Memorial Speedbump? Ja. Vilken skam det skulle vara för dig. Och vad alla liksom med trafikanter,
ja, att man har liksom, att nu har vi gjort den här gropen här i vägen för att Ted brukar köra så snabbt just här.
Exakt, och så skulle det vara en bild på dig och ditt namn där.
Skulle det inte vara mycket bättre då att man skulle på något sätt installera i de här fartkamerorna bättre så här identifikationsmöjligheter? Så att alltid när de ser att de kommer till ett Forsström med sin bil, så då reser sig en sån här speedbump upp från marken.
Ja, det skulle vara livsfarligt som ett hinder som kommer upp när man kör i 120 då.
Precis, men de är ju redan livsfarliga de här.
Ja, jag tror att skam är ju det starkaste liksom självkorrigerande vapnet vi har.
Men så är det ju. Mm. Jag menar, det var ju, det visste de ju redan förr i tiden när de kedjade fast folk på torget och sådär.
Och klippte av dem kägget.
Ja, exakt.
Ja, så att en fartkamera skulle man också kunna få tillägnad sig. Mm. Så att han körde så här, att nu måste jag bromsa in. Nu fick jag böter av den där Ted Forsström-kameran. Mm. Ingen skulle köra för fort.
Nej, det är en ganska bra idé faktiskt. Mm. På något sätt, allt så här som är jobbigt i världen så ska sammankopplas med ett namn. Så att man har någon att skylla på. Mm. Att det är liksom dagens böter är sponsrat av Kai Korkeaho.
Ja, och så ska man liksom omdöpa olika sjukdomar också. Mm. Så att nu har vi Ted Forsström Connoré har jag fått nu.
Det är ju,
efter min resa till Berlin.
Jag försöker fundera på vilka vad det finns för sånt här i världen som faktiskt är så där. Och så börjar jag tänka på flyg. Att där är det ju lite så där att när hela flygplanen sitter och väntar för att det är någon som inte har kommit. Och nu har man väntat 20 minuter. Och så till sist så kommer då den här ena typen. Full för att han har suttit och druckit öl eller någonting. Det är ju ganska skamligt liksom, den där walk of shame sen när han har fått plats sist i planet längst bak och så måste han gå längs med hela. Jag var med om det att hela planet började applådera en gång när de kom och de kändes så otroligt, de här människorna.
Oj, oj, oj. Ja.
Och det var ju väldigt fint tyckte jag.
Ja. Så skulle det vara, alltså menar du då att man skulle som takkreationister som måste gå genom ett flygplan fullt med vetenskapsmän.
Fullt av dinosaurier.
Och så de som kör för fort ska gå genom ett flygplan där alla såna här stympade sitter som har blivit överkörda av folk som kör fort. Och så ska de få se vad de har orsakat.
Det var nog inte så jag menar. Utan bara det där att man ska på något sätt kämmas.
Ja. Men skam borde användas mera. Skampålen borde kanske återupprättas.
Ja.
Istället för fängelsestraff så ska man använda det istället. Mm. Mycket billigare, effektivare.
Ja.
Men alla där i bastun är ju inte apor då. Ja, det här har
också... Det skulle vara roligt om det skulle finnas en bastu med apor. Alltså som en sorts så här att när man får ta hunden till vissa restauranger så ska det finnas en apbastu. Jag skulle alltid fara dit ja då.
Som ett kattcafé så ska det finnas apbastu.
Ja.
Så finns det kanske lejonfrisörsalong också.
Nej, men nu gick du för långt. En apbastu är ändå helt doable det, tycker jag. Och att, alltså det skulle krävas då att man har en simhall som är byggd bredvid en djurpark. Och så har de då, jag menar det finns ju gångar i deras burar och så där hur de kan gå. Så skulle det finnas då en liten gång och en liten så här salon, svängdörr. Och så är det så där att, vad är det bastun? Och så om man vill får man vara där då.
Ja.
Säkert kan jag menar, det skulle måste vara någon som kollar. Alltså någon från djurparken skulle måste sitta där i bastun då 24/7 och se till att de här aporna inte börjar liksom.
Du gick lite för mycket igång på den här idén tycker jag.
Nej men jag alltså för att, jag menar jag har varit i bastun med katter och det är väldigt roligt.
Jaha, vill du berätta mer?
Nej, eller? Men bara när jag var liten och gick i bastun så vi kunde ha en katt kunde komma dit och det var skojigt.
Ja.
Alltså bara att göra saker med djur är jätteroligt.
Och när djur gör saker som människor gör är det ju roligt.
Ja, men
också.
Det där är ju mycket bättre liksom, Florence Nightingale skulle gå igång på det här för att där så skulle kreationisterna verkligen märka att de är små apor när det faktiskt bokstavligen sitter en apa bredvid en som har precis samma min och tittar på sina tår.
Ja. Precis. Vi kan ge den här idén till våra lyssnare och om vi har någon lyssnare på någon badinrättning så överväg det här.
Mm. Synergimöjligheter med djurparker.
Men jag har också märkt att det här bastusamtalet är någonting som har fattats från mitt liv. För att ibland så råkar man ut för någon pratglad människa.
Ja.
Och det här är ju säkert en del av vardagen för hemskt många finska män. Att man sitter i bastun och pratar. Mm. Och det är ju en viss ett visst sorts samtal som uppstår.
Ja, jag blir ju som till en apa jag. För att det är ju oftast det är ju då finska talande karrar som börjar prata med en. Och eftersom jag är dålig på finska så blir jag ju som till den apan. Att det enda som jag säger är ju liksom
Och så tar du en banan.
Nej, men för att jag, det är liksom, jag kan inte säga något. Jag vet inte hur jag ska fortsätta på deras politiska kommentarer.
Ja,
så faktiskt, det är lättare att bara
Nåja, så du skulle inte kanske ha blivit då överlycklig över att stöta på pappan till en av våra kändaste politiker.
Som satt, har du gjort det?
Ja, satt mitt emot mig. Vi var ensamma.
Alltså Timo Soinis pappa?
Nej, jag ser inte vem det var nu då. Okay. Men grejen var att han pratade om Timo Soini.
Jaha.
För han kände honom då, från way back då.
Okay.
Och han sa då till mig, utan att veta då, att jag var Kai Korkeaho, en del av den största podden på svenska i Finland.
Mm.
Så han hade ju ingen aning om att jag var egentligen en undercover journalist då, egentligen. Och så avslöjade han då att ändå när han studerade så hade Timo Soini sagt att han vill bli minister och sen kommer han att lägga av.
Mm.
Och som vi alla vet så är Timo Soini nu minister. Mm. Och om han då följer sin livsplan,
mm,
så då kommer Timo Soini att inte ställa upp för omval.
Mm-hmm.
När det blir ordförandeval i samfälländerna.
Mm.
Och jag tyckte bara det var spännande att få en sån här politisk sprängstoffnyhet.
Mm. För det är just sprängstoffnyheter som man har under sin studietid när man bestämmer hur ens liv ska se ut.
Nå, han menar nog då också att det var andra grejer då som Soini hade sagt som har blivit precis då som han hade menat då.
Okay.
Så att ifall det nu är så att Soini då avgår,
mm,
och ja, så vet ni vad ni hörde det först.
Ja, det var en apa i bastun som sa det åt Kai.
Och att Ted och Kai-podden har de bästa källorna och bästa skopen. Ted och Kai. Det är mindre än 3 veckor tills jag och Ted har premiär för vår föreställning här i Vasa. Och just nu är det ju ett sån här kreativt kaos där allting är... Allt känns lite ohanterligt just nu.
Mm.
Det är så mycket som ska fixas och många peruker som ska provas.
Ja.
Och det är ju roliga problem.
Ja, men det är ändå problem.
Ja, men vi har nu varit uppe på scenen och kört igenom lite material och vi har börjat kolla på specialeffekter.
Vissa har till och med skrattat åt det vi har sagt.
Ja, så det båda är ju gott.
Mm.
Men att vara i en sån här repetitionsprocess som vi har varit nu över en månad, så det är ju som en bubbla, verkligen.
Det, alltså jag skulle beskriva det som en förlossning. Alltså att man är inne i, man är väldigt enkelspårig, man tänker bara på en sak och sen är det ett visst datum när det är själva förlossningen. Och så ändrar livet för evigt efter det.
Och sen recenseras barnet i Vasabladet.
Ja.
Tänk om det skulle vara så.
Ja, och föräldrarna recenseras också, att hur deras prestationer.
Ja. Nå, vi hoppas på ett välskapt barn, kan vi säga.
Ja. Huvudsaken är ju att det blir friskt.
Så är det. Men då när man är inuti den här bubblan då, så det enda man tänker på är ju då som sagt teater, som du sa.
Mm.
Men så ibland så nås man av såna här nyhetsflashar utifrån då.
Mm.
Som får en att stanna upp,
mm,
och som värmer. Och nu till exempel då såg jag i mitt Instagram-flöde här att det har fötts 2 tvillingtjurar i Purmo,
mm,
och de har döpts till Ted och Kai.
Ja, men det är ju jätteroligt.
Och så finns det bild på Ted och Kai här.
Ja.
Och Kai sover och är jättesöt och väger 31 kilo.
Okay.
Och Ted står och verkar titta på någonting gott, kanske hö.
Mm.
Han väger 36 kilo, står
okay.
Och de är ju jättegulliga de här. Och de har alltså fötts i lördags under Radio Pleppo-reprisen.
Så därför fick de heta Ted och Kai.
Precis.
Det är jätteroligt.
Ja. Så jag ville bara säga att det här värmde väldigt varmt.
Tänk att om några år då så kommer någon att äta upp Ted och Kai.
Eller äta bara ena.
Nej, men så är det ju.
Eller inte
som, kanske de är så här, alltså som görs till mat medan de ännu är kalvar. Kan det ju hända, så de har inte ens några
nej,
år.
Nej, du vet inte det.
Till jul kanske redan.
Varför skulle de det? Det här kanske är en bondgård där de... Där
en bondgård där man inte...
Djuren får leva fritt och leva tills de dör.
Ja.
Under alltså anständiga omständigheter.
Ja, men jag tycker det är jättefint.
Mm. Så skulle det få folk att äta mindre kött om det på malet köttpaketet skulle stå namnet på det här djuret? Det skulle stå Kai.
Nej, no,
och så
det
skulle
där...
det vara en bild som den jag ser nu på Instagram här, av Kai som ligger i höt och sover.
Ja, alltså det är ju, jag menar, samma tanke ungefär som att man har
Kai-malet.
Att man har bilder av förstörda lungor på tobakspaket. Alltså att det skulle få folk att inte vilja köpa kött då.
Ja, men det har ju att göra med att man inte själv vill att ens lungor ska se ut så.
Mm.
Att, men har man så stort hjärta att man, om man skulle se det här djuret och veta att det har ett namn och att det har tyckt att det är skönt att sova i hur?
Ja, jag skulle förstås inte köpa den förpackningen. Ja.
Du skulle ta något annat då?
Ja.
Grismalet som är utan namn.
Ja, det skulle jag ta.
Och så skulle det kännas bättre.
Det skulle kännas bra, men det skulle kännas bättre.
Ja. Kära vänner.
Det skulle inte kännas bra, men det skulle kännas bättre. Det är ju fina ord att avsluta en podd med.
Det tycker jag också. Tack för att ni har lyssnat. Tills nästa vecka.
Ett vegetariskt. Men inhemskt.
Det är då Kai.